För jag tror att det är så här man skriver när man skriver litteratur för låg- och mellanstadielärare och förskollärare. Jag är inte alls säker på att litteratur du möter skriver är formulerad så här. Och det är bara ett arv. Men nu får du börja. Varsågod.
Välkomna till Skolsverige, podden som finns på iTunes, Acast och skolsverige.com. Denna vecka så pratar vi om meningsfullt lärande eller meningsskapande lärande.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Yes, nu har vi alltså haft allsång. Välkommen till Allsång på Skansen med Karin och Jakob.
Nej. Ja, jag sjunger den där, eller framförallt sjunger min yngste son den här sången ganska ofta faktiskt.
Han gör det, schysst.
Ja, han tycker om det här skånsen. Jag sjunger också väldigt ofta. Det vet ju
ni,
du, Jakob.
Ni kanske dras på varandra eller brås på varandra.
Ja,
på
oja, vi är extremt lika.
Jag måste säga, alltså meningsskapande undervisning, det låter ju som världens flummigaste grej.
Eller
det
hur?
Är inte det. Ta det lugnt, andas djupt. Du behöver inte kasta kaffet på någon utan bara sätt dig ner, chilla lite. Vi kommer till något bra med det. Men först och främst, Karin, hur är läget?
Det är bra. Jag har haft en sån här helt hysterisk dag idag. Det började liksom... Jag har jobbat på ett extremt metaperspektiv idag. Mm. Det är liksom, jag började 8.00 med att en journalist kom hit och ville prata om mitt jobb. Mm. Och sen var min journalist med på lektionen som handlade om journalistiskt arbete. Mm. Så hon övervakade en lektion när jag förklarade vad hon gör på jobbet. Mm. Kändes oerhört meta och lite stressigt.
Och sen att jag räcker upp henne och säger nej, Karin, gör inte sådär på sen 20 år tillbaka.
Eller hur? Mm. Snart en tidning nära dig. Lite, eftersom hon dessutom var lite kris, alltså hon hade, var inte helt själv. Så det var lite stressigt. Sen har jag gått via att analysera en pjäs som ingen av oss 35 personer förstod till att för vi hade varit på Stadsteatern, väldigt jobbigt, och sen via lite olika grejer.
Så du befinner dig i ett metatillstånd just nu?
Ja, men lite, det har varit extremt många intryck under den här dagen.
Ja, men det stämmer, du har haft en metadag också.
Ja, hur har du haft det?
Jag försöker varje dag när jag sitter i bilen på väg hem från jobbet sammanfatta vad det är jag varit med om någonstans. Jag försöker påminna mig själv, inte bara koppla av, utan också vara så här, okay, vill ju tre saker du var med om, vad vill du komma ihåg från den här dagen, vad var bra. Så jag hade nog inte riktigt tid att göra det idag, för jag minns inte så mycket av vad den här dagen egentligen har genererat. Ja, jo, jag har haft lite det rullar på
så. Ja, lite så, en sån dag.
Det, men det är precis så, det börjar kännas att det är vår, det börjar kännas att det är pollen i luften.
På gott och ont. Du har sådana problem?
Ja, fast än så länge inte större problem, men att det känns lite så här, det liksom kittlas lite på ett sätt som ändå är så här, det är vår. Så. Mm. Snart är det jobbigt, men än så länge är det bara, vad skönt att det inte är arktisk vinter. Jag glömmer bort att det här landet går att bo i varje år. Så. Har du spannat på något annat sätt förutom att det går, eller har jag spannat på något annat sätt?
Ja, men jag har en spann.
Kör.
Den här veckan, jag ska knyta an till att vi var på en teaterpjäs som ingen av oss förstod.
Mm.
För jag är lite upprörd.
Oj, du är upprörd över teatern. Shit,
ja.
Berätta mer.
Jag älskar, alltså, vi har ju, nej, men faktiskt här, så är det ju så här att vi har ju en, sätter ju en tradition i att vi, eleverna ska få se teater. Och vi sätter en ära i det, och vi har en plan att alla Schillerskas 1000 elever ska liksom ha fått se ett antal teaterföreställningar organiserat, och ingen glömd, alla ska med. För att vi ser att teater och kultur, och vi vill lära våra elever att delta i kulturlivet när det kommer till teater, men också till konst och andra uttryck. Och då har vi liksom sen att många år tillbaka gått på Stadsteatern när de går i år 3. Just för att de ska se, alltså Stadsteatern är ju en institution, det är ganska dyrt, det kostar 100 kronor per elev att gå på Stadsteatern. Så det är ju ingenting man gör bara sådär.
Nej.
Ska vi gå med 300 så är det 30 000, det är liksom, och så vidare. Och då har vi försökt att, eftersom Stadsteatern ändå är en institution, så vill vi då ha försökt att se någon klassiker. Mm-hmm. Försökt att se liksom någonting av allt det här de har läst i litteraturhistorien och sånt.
Ja, just det.
Och vi har sett Fröken Julie och vi har sett Körsbärsträdgård, eller vi har sett Fröken Julie och vi har sett Hedda Gabler och så vidare. Mm-hmm. Men nu då så var vi där och såg denna uppsättning av Körsbärsträdgården.
Mm.
Och då är det ju så att de har gjort en modern formteater med Brecht-inslag av den stanislavskiska Körsbärsträdgården. Alltså, Körsbärsträdgården är en pjäs av Tjechov från början, från slutet av 1800-talet.
Mm.
Det är en klassiker. Det är Stanislavski-metoden utvecklades utifrån det. Alltså, det är en form av teater som är att hur man alltså ett känslouttryck, och den ska kännas mycket på dem på scen. Och, så. Och då har man gjort en modern version av den. När vi bokar biljetter i augusti och bestämmer och planerar ut efterifrån det, så står det ingenstans att de har gjort en ny variant av den här pjäsen.
Nej.
Och när vi väljer att ta 300 elever på Körsbärsträdgården, så är liksom inte det någon form av experimentell teater vi väljer att gå och se.
Nej.
Utan vi väljer att gå och se Körsbärsträdgården.
Mm, mm-hmm. Så du är lite missnöjd som kund?
Nej, jag kan bli så där förbannad. För att det blir ju liksom så här, eleverna har varit vansinniga. För vi var ju så, jag har läst manus 250 gånger. Jag har sett, jag har sett uppsättningar av det här, den här pjäsen. Jag satt och tänkte så här, jag förstår, vad vill de? Det är inte dåligt. Skådespelarna spelar bra. Men jag förstår ingenting.
Nej.
Och då blir det ju liksom väldigt jobbigt att vara lärare.
För du som var då i hemlösen. Finns det en filmatiserad någonstans?
Ja, men precis, men jag fick ägna 2 timmar idag åt att förklara vad det var vi hade sett. Och tillsammans sen 2 timmar senare så lyckades vi komma fram till vad de nog hade tänkt. Det tog 2 timmar. Det kan jag någonstans känna att det ska inte riktigt behövas. Även om vi ska kunna bearbeta den, inte för att ta reda på vad det var vi har sett, utan bearbeta den på andra sätt.
Ser det som att den diskussionen och den resan det du har betalat för. Ja, grattis, varsågod. Det kommer
bli. Ja, men jag kan tycka så här att nästa gång så tänker jag, nej, då får de kalla den Körsbärsträdgården frågetecken
eller någonting. De borde skriva ut att det är något som inte är grej. Jag säger fortfarande, jag känner inte superstor sympati för dig. Det vi har betalat för den här resan, fy fasen vilken intressant diskussion. Varsågod.
Jo, men det var intressant, men det var inte så roligt att jag förstår.
Nej, men jag fattar. Alltså, jag förstår precis vad du menar utifrån att så.
Men spela en modern pjäs då. Men det var inte det vi skulle se.
Nej,
är du med?
Nej, men jag hör det. Marknadsför tydligare vad det är du säljer, så att du köper rätt saker, gör det. Det är en grej. Vi ska byta från finkultur till fulkultur. Min spaning den här veckan har med Mästarnas mästare att göra, varsågod.
Åh, vad är det på sen? Det är den här
festen. Herregud, precis. Ja, precis. De är inne på sin 98:e säsong. Nej, de är inte alls. Men det är som att det är ett av få TV-program jag följer på det sättet att jag kollar på det när det kommer nya avsnitt. Inte blå, men det finns någonting intressant med idrottsmänniskor och deras mentalitet.
Ja.
Det finns något intressant att se vilka är personerna bakom.
Det där Stenmark var med och hoppade så högt.
Ja, precis som ägarna.
När de fångar
exakt, precis. Nu är vi överens. Precis det problemet. Och i den här säsongen nu, precis har de kommit till del 2. En ny grupp kommer dit. Mm. Helene Alfredsson, den här golfaren är där.
Mm.
Som alltid har varit lite cray-cray, liksom så, om man ska vara känns det som. Och som framstår även så lite här också, fast också på ganska skönt sätt.
Mm.
Liksom hon tar mycket plats och så här lite, det känns som att hon är från Göteborg. Är du med på vad jag menar?
Hallå, eller?
Ja, men liksom så här äldre damer från Göteborg som är så här, den karaktären, det är hon. Så. Och vid ett tillfälle i middag så bara från ingenstans tar hon upp en diskussion om föräldrar idag. Och liksom hur man inte längre får lära sig att ta sina smällar. Sitter de här idrottsmänniskorna och bara, alltså fy fan vad tufft det var när jag var liten. Men vad jag är glad för det.
Mm.
Och idag får man inte liksom ta sina egna smällar. Man får inte lära sig det, utan det är någonting som föräldrar berövar en i ambitionen att skapa bra förutsättningar. Så tänker du måste lyckas hela tiden, du måste ha framgångsrik hela tiden för att annars så.
Mm.
Det här är typ så här 25 sekunder i någon sorts montage mellan de här flashiga tävlingarna som inte. Ja, men det kanske är, ja, men det är spännande, men det är inte det som är intressant. Men hur som helst, den diskussionen tänker jag säga, det finns ju överallt folk som klagar på att det var bättre för föräldrar idag och slutar curl och så. Och jag tror inte att den andra curlingen när hon kommer in i den diskussionen. Men sen den diskussionen som fortsätter sen, jag kan varmt rekommendera den, för att det är så fascinerande att höra de här elitidrottarna som liksom vet någonting om uppoffring på något sätt som inte alls är kanske så mentalt eller psykiskt. Eller, ja, men det är psykiskt. Men det är också framförallt så här, det är en fysiskt tidsmässig uppoffring. Liksom så. Mm. De ägnar sina liv åt det här som de är bra på under någon period. Liksom. Mm. Vissa ganska nyligen, vissa mer längre tillbaka. Men liksom, oavsett vilken idrott så verkar det som att de är överens. Om att så här, ja, fan, det är hårt arbete som är grejen.
Absolut.
Och liksom den, ja, men för en som ser hårt arbete som att jobba i skolan och plugga och göra läxor och så, det är intressant att se det när idrottsmänniskor pratar om det.
Mm, mm.
För det är en liten annan aktivitet och det är liksom en spegel att jämföra sig med det. Så jag kan varmt rekommendera det som en spaning.
Men absolut, det låter skitintressant och jag tänker jätteofta på det.
Mm.
Jag har en... Ja, jag tänker jätteofta på att inte bädda in till mina egna barn. Mm. Jag vill ju att de ska kunna ta ansvar. Det ska göra lite ont så att inte man hamnar på psyket första gången när någon gör slut.
Ja, men det är precis den grejen. Det är precis det de pratar om. Mm. Alltså att liksom, att man, får man inte lära sig det när man är liten, då går man helt sönder som person sen.
Ja, men någonstans. Precis. Men jag tror lite på det.
Det finns något i det. Mm. Och vi släpper det där. Så kan man kolla vidare på det eller... Ringa upp Helene Alfredsson om man vill veta mer om det. Det känns som att hon är en människa som fortfarande finns i telefonkatalogen, men det säger ingenting om. Vi ska gå på dagens tema.
Det gör vi, det gör vi.
Veckans tema, som handlar om meningsskapande undervisning. Det har lite sin början i att jag satt och läste en text för Läslyftet. Som handlar om meningsskapande undervisningssammanhang. Och så var det för några dagar sedan som Dick Harrison, den här historikern. Mm. Som är känd från tv och så vidare. Han med dialekten så.
Som vann På spåret.
Ja, det också. Mm. Det med. Även han. Som hade en krönika i Svenska Dagbladets kulturavdelning.
Mm.
När han har rubriken "Lär eleverna det som är viktigt, inte det som är kul". Och jag kom att tänka på den när jag bara såg rubriken meningsskapande undervisning sammanhang. För i min värld, min första spontana reaktion var att det här går inte ihop. Alltså antingen så liksom säger den här forskaren som har skrivit den här texten, Katarina Schmidt på högskolan i Jönköping, att vi ska gå mer in i det här roliga och mindre i så. Det var min första reaktion.
Mm.
Eller så är det så att han har inte fattat. Alltså att det här med vad som är viktigt och vad som är kul kan vara som ett vänddiagram där det finns något mitt emellan. Jag vet inte.
Det bara
känns som att jag får inte ihop de här två sakerna samtidigt.
Mm.
Där någonstans börjar jag fundera på det. Och sen så börjar jag läsa den här texten och så börjar du prata lite om det. Lyssna bara på det här, börja då.
Mm.
För att skapa mening genom skrift och andra uttrycksformer är förundran, tolkning och dialog av vikt. Det senare förutsätter en syn på elever som talande, medskapande och berättande inom ständigt pågående tolkningsprocesser. Tolkningsprocesser kan ta sin utgångspunkt i olika erfarenheter och upplevelser och kan gestaltas eller framställas på nytt i någon form, i någon uttrycksform. I denna artikel resoneras kring bla 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 bla. Men den här grejen om att se elever som kompetent, att det är en del av att också säga behovet till varför vi ska ha meningsskapande sammanhang. Då kan man, då blir min första fråga till dig så här, tycker inte Dick Harrison att elever är kompetenta? Är det därför han är så här, det är det som är viktigt, de ska inte så jävla kul utan det är så här, bara fokusera nu.
Ja, men det tycker han ju inte, för han tycker ju inte att de kan det de ska kunna.
Nej.
Men han har ju en väldigt, han lägger problemet på skolan.
Mm.
Och skolan och en kunskapssyn. Han har ju en kunskapssyn, tänker jag, som är väldigt liksom formell.
Mm.
Och jag tror att det här är precis som du säger.
Mm.
Att det finns någonting i när det bara blir, när meningsskapande bara blir, de får välja själva vad de vill kunna.
Mm, mm, mm.
Att välja någonting.
Det är 90-talsgrejen, man forskar på det man är intresserad av. Eller liksom så.
Ja, eller när man liksom säger att men välj någonting som är intressant för dig.
Eller hela den här hysterin i höstas när det var massa lärare som säger, för guds skull, blanda inte in Pokémon Go i skolan nu. Det är ju folk som vill förebygga vad de tror är dåligt så här. Vi anpassar efter det som finns nu för att vi ska plocka upp lite trender, för det blir lite coolt. Liksom, för man misstror lärkorn och sånt. Kanske på rätt grund, vad vet jag, jag säger inte om det. Men hela den grejen, jag frågar vad du menar. Så här, det finns någonting
i en ganska
pervers inställning till vad det är som är meningsskapande eller liksom lustfyllt. Eller liksom så.
Ja, men det är ju i ena ringhörnan. I andra ringhörnan har vi ju den här då lilla katekes undervisningen där man liksom tänker att läraren längst fram ska bara leverera, det här ska du kunna. Och sen har vi,
eller du menar centrala innehållet i alla kursplaner och ämnesplaner som finns?
Ja. Ja, men alltså när det blir liksom inte någonting som relaterar till någonting annat.
Ja, men det finns ju tusentals skolor när man har delat upp det centrala innehållet. Det här gör man i årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4. För gud ska på gymnasiet varje kurs.
Liksom. Ja, ja, absolut.
Det är ju en del av det ringhörnan. Mm, även om det inte är lika festligt som lilla katechesen så är det fortfarande inte långt därifrån.
Nej, men absolut. Och där man har liksom någon slags idé om att, att skolan ska liksom bara det här som är tråkigt, att man måste tråkigt också för att kunna saker. Det måste liksom och det ligger ju någonting i det. Det finns någonting i det här att allt lärande kräver ett arbete.
Mm.
Nu blir jag helt plötsligt Dick Harrison, håller med honom, kände jag. Men jag menar inte riktigt. Ja,
nej, men det är samma sak som Helena Alfredsson pratade om i Mästarnas mästare.
Ja, men precis, det ska göra ont. Nej, men allt lärande kräver arbete. Det är så enkelt. Men sen är det ju så att vissa läranden går lättare än andra.
Men och då måste man också tänka så här, tillbaka till det. Jag är helt säker på om man pratar med sig idrottspersoner som har kommit långt och så. Mm. Om de ska se det hårda arbetet de lär ner så, det som var så viktigt. De tycker ju också att det var roligt.
Ja, men
är ju min fördom.
Ja, men absolut. Men, och jag menar, jag tänker ju att det finns ju någonting annat. När min son som är en av mina andra söner, inte Bruno. Mm. han kan ju stå en hel eftermiddag och skjuta frisparkar. Med precision. Mm. Mm. Och han har alltid varit en sån person. Mm. Han har liksom det här, han har inget fixed mindset om man nu ska liksom dra med en sån. Utan han har ett extremt dynamiskt medfött mindset. Mm. Där han liksom kan stå en hel eftermiddag och bara förbättra sin liksom, sina hörner på fotboll.
Mm.
Och det är ju naturligtvis, alltså skulle jag stå där så skulle jag dö av uttråkning. Och han gör ju inte det. Men han kan å andra sidan applicera den där grejen på allting han gör.
Mm.
Vilket gör att när han väl gör någonting och levererar någonting så gör han det med ganska god kvalitet.
Ja, just det. Precis, det finns någonting i det som naturligtvis hänger upp i allt det här också.
Ja, men som någonting. Och det är ju det här att jag kan liksom inbilla mig själv, men det är ju någonting jag lärde mig i vuxen ålder som jag skulle vilja lära mina elever. Och jag har inte riktigt förstått hur jag ska göra det. För jag skulle vilja liksom få mina elever att inbilla sig själv att det är kul bara för att man lär sig något.
Mm.
Alltså jag kan ju inte inbilla mig själv att fysik är skitroligt, eller att data liksom, den här, hur man löder ihop någon jävla kretskort. Fast jag egentligen är helt ointresserad av både kretskort eller fysik och svängningsrör. Men alltså, sitter någon framför mig med det, så kommer det att ta mig 30 sekunder, sen kommer jag tycka det är kul och sen kommer jag vara i det.
Och det hänger ihop med igen, den här texten, för att skapa mening genom skrift och bla 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 är förundran, tolkning och dialog av vikt.
Precis.
Alltså förundran elementet i det. Alltså någonstans, det är det man behöver lära sig uppskatta. Och det tror jag man gör när man är mindre. Jag tror man gör det när man håller på att upptäcka världen. Men sen slutar man med det. Och så har man något annat perspektiv, någon annan ingång i det. Och då tror jag att man liksom tappar bort det. Så jag tror man behöver bli bättre på att ta vara på de tillfällen som finns. Och förädla det någonstans. Det kan vara det som är det meningsskapande någonstans. Och det låter ju superflummigt. Men det är inte det alls. Om vi tänker tillbaka till en grej som du och jag var med för några veckor sedan. När vi var på en skapande skola. Det är inte alls. En sagolik skola heter det. Det är en utställning i Stockholm just nu som ska vandra runt i 2 år. Med anledning av att folkskolan fyller 175. Och i de här punkterna så finns det liksom så här, när läraren gick från att vara mässande till att vara liksom instruerande och liksom, man börjar se på barn som kompetenta och allt det här. Så.
Och när var det, måste du ju säga.
Ja, det Ellen Key.
Alltså
lyssna igenom det avsnittet.
Nej, men precis. Det är sekelskiftet.
Ja, förra sekelskiftet.
Ja, förra sekelskiftet. Alltså vi glömmer så lätt bort det. Mm. Men det är förra sekelskiftet som man började se människor.
Exakt, alltså barnets århundrade och så, som var 1900-talet. Alltså allt där. Så precis den förändringen. Mm. Där någonstans kom ju allt det här in. Alltså det var där någonstans man började prata om meningsskapande i så fall. Fast kanske inte med de orden. Så det som är lätt som framstår som flummigt och nymodigt och så här, ska vi experimentera med elever idag? Nej. Det är 120 års erfarenhet där och vet att det funkar ganska bra någonstans. Men definitionen av vad som är meningsfullt och meningsskapande måste hela tiden förändras. Och det är kanske i den resan som vi tappar bort oss. En del människor kan vara så här, nej, men jag vill bara göra det som eleverna tycker är kul. Nej, jag tror inte att lärare egentligen säger så. Men det finns lärare som pratar om andra lärare som säger så. Det finns lärare som väldigt noggrant och med all rätt poängterar att så här, när vi bara utgår från elevers intressen så begränsar vi deras möjlighet att upptäcka nya saker någonstans. Det är ju det någonstans med kritiken mot liksom det lustfyllda. Alltså när man liksom pratar i en polariserad, förlåt, när man pratar i en polariserad skola idag, så pratar man om att det ska vara lustfylld skola. Nej, det ska vi inte ha, för vi ska visa de nya saker. Som att det är två olika världar någonstans. Och när det är lustfyllda kan få vara att vi upptäcker nya saker. Så.
Eller hur?
Eller när man kan få göra det på ett sätt som inte är astråkiga. Så. Mm.
Och det, då tänker jag på en sak som finns i våran, våran kultur.
Mm.
För jag tänker att vi har ett problem att vi är motarbetade i våran kultur. För att vi är ju i våran kultur så pratar man om geniet. Man pratar om att våra barn får liksom rådet att välja efter din passion.
Det här är inte någonting för dig, eller i vår familj är vi inte himla bra på matematik.
Nej, men
eller
också, liksom, men precis, jag tror att det var någon av de här Schulman-bröderna som sa, jag kan inte jobba med någon som inte har en passion.
Just det.
Och jag älskar människor som är passionerade, och det har vi liksom satt en idealbild kring. Men då visade det sig, och det här är ju faktiskt en undersökning som brukar kallas då 80 000 timmar som visar att det är så många timmar man kommer att jobba i ett yrkesliv. Och bestämmer man sig då och väljer yrke efter passion, då kommer man, då blir man fruktansvärt fixerad med sin egen person och sin egen liksom, alltså misslyckas man så är det en egen personliga misslyckande och liksom väldigt förenklat, vilket gör att man ska inte välja yrke efter det. Utan man ska välja yrke efter att man kan skapa mening för någon annan. De människorna som hittar ett yrke där de faktiskt upplever att de är meningsfulla för andra människor, de mår också bäst och de kommer också trivas med sitt yrkesliv.
Det är de som känner störst tillfredsställelse på jobbet någonstans.
Ja, precis.
De precis känner... tänka. Min farsa var fotograf när han var ung. Han bytte karriär, men han började som fotograf i säkert 10 år. Så. Och liksom bytte med det. Och när vi har pratat om det, det var innan jag föddes med marginal, men vi har pratat om det efteråt. Och han var väldigt så här, nej, men jobba inte med din hobby liksom. Det har varit hans, kanske lite haft oreflekterade, vad vet jag, liksom så här, livsvisdom någonstans.
Ja.
En av flera, det är inte det enda han har lärt mig i livet, men en grej. Så. Och det kan, finns kanske någonting i det, för att liksom, när man tappar bort det, eller när man inte längre är asbra på det, så någonstans är det så här, aha, men vad är jag då? Vart har jag, vem är jag som människa då någonstans? Det kanske finns en poäng att separera det någonstans, för att det ger inte tillräckligt värde. Även om det är askul att jobba som det så.
Ja, men precis, och det är det här som blir så himla tokigt, tänker jag. När vi då säger att meningsfullhet, och då tänker vi hobby, vi tänker passion, vi tänker intresse, istället för att tänka, vad fan är meningsfullhet?
Går man ut och frågar på en skolgård idag, vad vill du bli när du blir stor? Okej, bland de yngre. Kanske här också, för att jag är på den skolan. men går man ut och frågar på bland de yngre, så säger de vill bli fotbollsproffs, de vill bli det här, de vill bli det där. Alltså vad är det liksom, det, att prata med barn och unga om deras drivkrafter, det är någonting som är otroligt relevant i det här sammanhanget. Jag har säkert berättat det för dig förut, jag har säkert berättat det till mig i den här podden förut. När jag var liten så bodde min familj i USA. Jag gick de första åren i lågstadiet liksom, i USA. Min dröm då var ju att gå på Harvard. Det var liksom det som jag och mina kompisar pratade om som den stora framgången någonstans. Och det ser något mer om bildningsideal eller liksom framgångsideal eller vilken jävla överklassskola det var, eller jag vet inte. Medan liksom, det är inga av mina elever har som ambition att en dag gå på KTH. Är du med? Jag vet inte om det är jämförbart, men liksom, eller så här, jag vill plugga på Sorbonne. Det finns inte.
Nej.
De har inte liksom det, för det finns inte i deras värld. Och jag tror att det handlar om att det finns för få vuxna som engagerar sig i deras framtidsdrömmar. Det är också något sätt att skapa mening, eller så här, att ge liksom ett sammanhang som är meningsfullt någonstans, som också kan bringa lust på ett sätt där allt det här kan få komma ihop tillsammans.
Ja, men precis. Vi behöver liksom bli duktigare och tydligare på det här, att få faktiskt göra någonting som bringar någonting för någon annan, för någon, och en fascination kring de här nya sakerna. Och jag tror att det är jätteviktigt.
Det tror jag med.
Att vi faktiskt börjar prata om vad menar vi med meningsfullt meningsskapande lärande.
Det tror jag också. Men för att vi ska kunna ge våra elever det, så måste vi ha rätt förutsättningar att ha sådana samtal med dem. Just nu känner jag mig alldeles för stressad på jobbet normalt sett, för att kunna stanna upp och liksom ha de samtalen med dem. För det handlar om att jag måste få möta dem och se vilka är de som personer, vad är de just nu, hur kan jag utmana dem med de tankarna någonstans. Alltså liksom, är du med? För att liksom, det är en långsam arbetsuppgift att möta elever och liksom jobba med deras föreställningar och liksom deras idéer av vad är mening och vad är inte mening och så. Det är ingenting man kan göra på 40 minuter. Det är ingenting jag kan knö in med så jag fortfarande också undervisar om vad är proteiner och vad ska vi med det till. Alltså man behöver någonstans så här takta ner någonstans i skolan och bara säga stopp, lugn. Ditt främsta uppgift är att möta de här eleverna och göra dem fucking bättre. Det måste vara nummer ett någonstans. Det står inskrivet i läroplanen kapitel 1 och 2, men det är inte det vi lägger vår tid på. Utan det som styr styrfarten i skolan är det centrala innehållet.
Det tråkiga, liksom om vi ska nu skrika åt Dick Harrison, så är det ju faktiskt det tråkiga som styr läroplanen.
Ja, det tråkiga i läraryrket i alla fall.
Jag menar att han sa, gör inte det att vara roligt. När han pratar om att lära eleverna det tråkiga, så menar han ju det centrala innehållet.
Ja, nej, men han säger det viktiga liksom. Och då kan man fundera på vad är det som är viktigt. Han menar att det tråkiga är det viktiga. Vi menar att det flummiga är det viktiga någonstans. För att liksom, man behöver någonstans stanna upp och tänka så, okay, men vi behöver fler genuina möten med elever tror jag, för att kunna möta dem och för att kunna ta dem dit. Att kunna få förtroendet för dem och jobba med dem kring vad är meningen med det här? Vart vill du komma någonstans? Vad är liksom, vad vill du sen i ditt liv? Utifrån där du är just nu, att det är en preliminär bild. Du behöver inte bestämma dig när du är 7, men det är fascinerande ändå att lyssna på vad en 7-åring vill med sitt liv någonstans.
Absolut, men också faktiskt få alla de här eleverna som vi möter varje dag att faktiskt hitta en mening med att plugga matte. Och det kanske, jag ibland så tänker att det kanske ska vara en kortsiktig mening. Jag tror att vi ibland fastnar också i den här meningen att det ska vara en meningsfullhet för att jag ska gå på KTH sen. Istället att nu räknar vi den här matten för då, får du liksom, då kommer du att slippa själv från läraren. Alltså, nu menar jag inte så.
Kortsiktig meningsskapande är det också. Naturligtvis är det så. Och då är vi tillbaka till det här med förundran och dialog. Ja. Och liksom att få analysera och såna grejer som är liksom givet mänskliga aktiviteter. Det är det vi behöver fundera på. Alltså, om varje skoldag innebar tillfällen att förundras eller att få reflektera eller analysera, då hade det varit en bra bil på väg. Men jag är inte säker på att det är så. För på samma sätt som att jag måste sitta i min bil på väg, jag måste aktivt tvinga mig själv att lista tre bra saker eller tre viktiga saker så, för att få ut någonting varje dag, så är jag ganska säker på att mina elever har precis lika lätt att glömma bort vad som händer när de går därifrån. Om inte någon tvingar dem, om inte någon jobbar med dem och så. Och det är någonting att fundera vidare på, Karin. Du, tack för ett ovanligt bra avsnitt. Och ett ovanligt bra samtal, måste jag säga.
Det var roligt att prata med dig, Jakob.
Det här får vi prata mer om. Ja. Men inte just nu, för nu är tiden slut. Här kommer en elev som vill prata. Ah, elever. Nej, jag ska bara. Jag tycker det är skitkul.
Ja, ha det bra.
Ha det. Hej då. Hej, hej.
Jag önskar att inte terror då skulle finnas, till exempel det som händer nu, det hemska som händer nu fredags. Och de som jobbar emot terrordåd tycker jag ska liksom jobba mycket mer och få mycket mer pengar och liksom vilja jobba med mot det. Och sen vill jag också varna om att sådana som sprider falska bilder på internet inte ska sluta upp med det. Dela bara bilder som du vet är rätt. Tack och hej för att du har lyssnat på mig. Hej då. Det här är Skolsverige.